Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå där, då önskar vi hjärtligt välkomna till ännu en nyhetsvecka som idag har nummer 111, 20 siffra. Och där sitter min kära vän och kollega Maria Selander. Välkommen!
God dag alla!
Du, idag heter programmet Väldigt otäcka barnoffer. Och det är inte satanister vi pratar om, ja det kanske de är i och för sig, men det är inte den typen av barnoffer, utan vi ska prata om hur man offrar svenska barn i den heliga integrationens namn.
Ja, kvinnor och barn blir först upp på offeraltaret, så är det ju.
Precis. Vi ska prata om att polisen förfaller och journalistiken förfaller. Det är mycket som är på fullständig glid i Sverige just nu.
Det är det, och det är lite deppigt, men det som är ändå en liten ljusning tycker jag är att det har spruckit upp lite i så mått att man får prata om vissa saker nu som man inte fick prata om för en månad sedan.
Nej, exakt. Framförallt får man konstatera det fullständigt självklara att ju högre invandring desto mer brottslighet får man i ett land.
Så tack Mats Löfving skulle jag nog säga, för det var ett korthus som rasade där i samband med hans intervju. Men du Ingrid, nu sitter jag och hoppar upp och ner av spänning och vill veta, har vi några platinasponsorer denna veckan?
Du, vi har en hel hög som har skickat jättefina summor. Här är de. Bo, han skriver donation. Monica skriver tack. Trygve skriver gåva. Vi ses på alternativa bokmässan. Maja-Lena, jättefin slant. Lycka till med alternativa bokmässan. Lennart skriver, to defense fund, det är rätt journalister som är angripna. Vem skulle kunna läsa lusen av vänstern om inte guldtöserna från Skåne? Och en jättefin slant av Lennart själv.
Hoppas vi kan leva upp till detta, vi ska göra vårt bästa Lennart.
Ja, Gabor, vår kära vän, han skickar en fin slant och skriver, vi ska segra. Kristin, det vill säga gammelmormor, skickar en fin slant och skriver, hälsningar från Annette S och gammelmormor. Och vår kära Elisabeth Majs skickar 4 platina till bästa tjejerna. Härligt. Och Tove skriver, tack för att ni vågar och orkar kämpa på. Kram från Tove från Oslo.
Kram på er alla och alla ni också som har kommit med mindre belopp, framförallt mina kära månadsgivare, ni som vill gå med i den här häftiga coola månadsgivarklubben, ni gör det med fördel på ingridomaria.se via Donorbox, och ni som föredrar att bidra med engångsbelopp hittar ju då Swish och Bankgiro. Också
ja,
på Ingrid
och man kan även skicka engångsbelopp via Donorbox.
Det kan man, absolut.
Du, det var ju någon som nämnde den här bokmässan. Och då vill jag berätta vad jag sa i måndags. Det blir ingen livestream på lördag imorgon alltså. Det spelas in och det kommer att sändas nästa lördag den 3 oktober. Jag trodde det skulle livestreamas, men icke.
Nej. Då vet vi det. Men ni kommer kunna se det i alla fall ju på YouTube och andra ställen. Förra programmet hade vi ett litet klipp med en kvinna som var lite ledsen över att Ruth Bader Ginsburg hade dött, kan man säga.
Ja, hon var inte bara lite ledsen, hon var totalt hysterisk. Och Då kom jag att tänka på att jag har läst om det här. Att just kvinnor med vänster åsikter har mycket mer psykisk ohälsa än konservativa kvinnor. Och vi har lagt länken här till en artikel som har varit publicerad i Fria Tider. Där man har alltså gjort två stycken olika studier. Först var det Pew Research som såg att hälften av dem som kallade sig vita vänsterliberaler hade en diagnos för någon typ av psykisk sjukdom i gruppen kvinnor 18-29. Och sen har det kommit ytterligare studier som har publicerats i Mankind Quarterly som har gått lite djupare på det här sambandet mellan vänsteråsikter och psykiska problem. Och det visar då att de som är konservativa kan fortfarande knytas till en stark tro på någon traditionell religion, vilket korrelerar med en starkare mental hälsa. Vita som är uttalade ateister har sedan länge knutits till en rad psykiska problem.
Okej.
Okay. Visst är det väldigt intressant?
Vita som är ateister, inte POC som är ateister, då. De är bättre.
Det vet jag inte, men de har kanske bara undersökt vita här.
Ja, så kan det vara.
Och den som har gjort den här rapporten som heter Kierkegaard, han konstaterar den mest slående siffran i hans rapport är att 45%, nästan varannan av de kvinnor som klassificeras som extremt vänsterliberala har haft problem med psykisk ohälsa, medan samma siffra för extremt konservativa kvinnor är under 10%.
Okej, okay, ja, dra de slutsatser ni finner lämpliga, höll jag på att säga. Det är
ja,
frågan.
Ja, precis. Vad är hönan och vad är ägget? Jag skulle tro att det är den psykiska ohälsan som gör att människor söker sig till sådana här vänsterextrema rörelser. Mm. Alltså att de själva känner sig förfördelade eller på något sätt som offer. Och då vill de vara med i grupper som kämpar för offer.
Mm. Så kan det vara om man känner sig utanför och identifierar sig med minoriteter då för att man själv, så kan det absolut vara det icke desto mindre intressant fenomen ju. Ha. Ett annat intressant fenomen är det här med klaner som vi nu plötsligt får lov att säga ju att de finns.
Mm. Ja.
Och de inte bara finns utan de sitter i svenska riksdagen också.
Det är Fria Tider som har skrivit om fyra riksdagsledamöter varav tre har slutat, men det kan ju vara för att de inte kom in längre. Och de är då, två är moderater, en är kristdemokrat och bara en socialdemokrat. Jag trodde nog att det skulle vara fler i det partiet.
Ja. Men det är det alltså kommer från en hemlig, rapporten är inte så hemlig för Fria Tider har ju läst den, som heter Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige som Noa tog fram i januari i år. Och det kan ju hända att den inte är heltäckande.
Mm.
Så det kan ju finnas fler klanriksdagsmän som sitter och tronar. Och jag menar, det beror ju också på vad har kriterierna varit för vilka de har räknat in i den här kategorin. En sån som Leila Ali Elmi, miljöpartisten från Göteborg med somalisk bakgrund, som gjorde hela sin kampanj på somaliska och personröstades in i riksdagen av den somaliska diasporan. Räknas hon som en klan? Jag menar,
hon är ju en klanmedlem uppenbarligen, men det kanske inte är en kriminell klan. Det kanske är en somalisk klan som inte ägnar sig åt kriminalitet.
Ja, precis, precis. Ja, exakt. Och de har bara intresserat sig för de med kriminella kopplingar såklart. Men det är det jag menar. Det kan finnas flera klanmedlemmar som inte har uppenbara kriminella kopplingar ju.
Ja, absolut. Och de här fyra, de kommer väl nästan allihop från Södertälje. Och där är det ju då som vi vet syrianer och assyrier. Och jag tror att det var här jag läste det, eller så var det någon annanstans, att de är kanske lite mer välutbildade än sådana klaner som Göteborgs Ali Khan, som består mest av muslimer. Eller bara av muslimer. Och det kan ju vara att de här kristna syrianerna är lite smartare och lite mer välutbildade och därmed har större förutsättningar att ta sig in i partier och bli riksdagsledamöter.
Mm. Ja, fortsättning följer vad det gäller den biten och fortsättning följer vad det gäller Aron Flam som har stått inför skranket.
Ja, precis. Jag ville bara berätta det. Vi lägger länken till Nyheter Idag som körde en direktrapportering från rättegången igår. Det var rättegång och av det jag kunde utläsa av deras rapportering så tror jag ju absolut inte att han blir fälld. Det framstår ju rätt mycket som om det här beredskapsmuseet är helt hysteriska och bevakar sina inkomster snarare än någonting annat.
Men samtidigt var det där med frågan om huruvida det rättegången egentligen handlar om är innehållet i Aron Flams bok då eller ej. Vad fick du för liksom intryck kring det?
Jo, därför att den här beredskapsmuseikvinnan, Marie André, hon var ju väldigt mycket inne på vad Flam har skrivit i sin bok och att det handlade om Socialdemokraterna och ditt och datt. Mm. Och då kan man ju undra, men vänta nu, det var ju bara omslaget de värnade om och den där tigern, så vad har innehållet med saken att göra? Mm. Ja, det är ju innehållet det handlar om naturligtvis.
Ja, vi får se. Vet vi någonting om när dom ska avkunnas?
Ja, det stod i slutet av den här artikeln. Jag tog inte fram den, men det kan jag väl göra snabbt. Nej, jag hittar inte det. 11 oktober har jag för mig att det var. Om 2 veckor.
Alltså. Ja, det ska bli jäkligt spännande att se hur de resonerar. Hur som helst så kan man misstänka att det kommer att överklagas. Vilken sida som än går segrande ur den här striden, eller vad tror du? För den här åklagaren verkar ju väldigt, vi säger nu att Flam blir frikänd här i tingsrätten. Kommer hon att ge sig med det? Jag vet inte.
Det är en manlig åklagare, den här Marie André är ju
hon företräder beredskapsmuseet.
Ja. Han är inte ens på plats, åklagaren, han var med på länk. Ja, jättemärkligt. Ja, vi får se, jag tror att det överklagas, ja det tror jag. Du, sen också vill jag bara nämna lite kort att en KD-riksdagsledamot som heter Magnus Jakobsson, han blev häromdagen uppringd av Donald Trump. Jag tycker det säger allting om hur cool Trump är. För den här Magnus har alltså nominerat Donald Trump till Nobels fredspris. Det har vi redan konstaterat att han är ju den självklara vinnaren av detta pris i år. Lika självklart är det att han inte kommer att få det. Men alltså Trump blev så glad för att han hade nominerat honom så att han satt hemma och så ringde telefonen och så säger de att jaha, det här var från amerikanska administrationen, kan ni ta ett samtal från presidenten?
Ja.
Och så fick Donald i örat.
Ja, härligt. Han säger till GT att vi hade en bra konversation om fred i Mellanöstern och på Balkan. Jag önskar presidenten lycka till med fredsprocessen.
Ja. Härligt.
Ja, mycket, mycket bra. Du, ny Sentio också snabbt vill vi riva av.
Ja, precis. Den publicerades igår kväll på Nyheter Idag och det visar att det konservativa blocket totalt krossar de rödgröna. Och det är då framförallt Ebba som har tagit sig upp ett par procentenheter från 5,4 till 7,1. Sossarna går tillbaka med 1,5 ungefär. Moderaterna och Sverigedemokraterna ligger ungefär still. Tråkigt att AFS går ner från 0,9 till 0,6. Men när det är så små partier så kan det slå hur som helst. Det räcker med ett par röster och så blir det en drastisk minskning. Liksom. Men det är skönt. Och Centio brukar ju vara lite före de andra med såna här trender. Så att jag tror att vi kommer få se fler såna här mätningar.
Ja, hoppas det. Det blir roligt för Ebba och KD att de går framåt. Men det är inte, man hade kanske önskat att Moderaterna och SD skulle öka lite mer. Jag vet inte. Framförallt så det måste bli lite fart på Moderaterna. Alltså. Mm. Känner jag.
Ja, absolut.
Ja, vi får se. Det är långt till valet och något omval lär de aldrig tillåta sossarna. Så att, det är ju inte något som är avgörande just nu. EU är du väldigt förtjust i att prata om och de har kommit med ett stort migrantpaket som de tycker är kanonbra.
Ja, det är ju då Ylva Johansson som nu har Sverige faktiskt fattat att det går inte att ha en så kallad solidarisk flyktingpolitik, vilket egentligen betyder att Sverige vill pracka på sin vansinnespolitik på resten av Europa. Men där, så att där finns en del bra saker i det här, bland annat återvandring och att man ska stoppa folk och alltså bedöma från början tidigt. Har du överhuvudtaget skäl för asyl? Nej, då blir det hem igen. Liksom. Så att det finns saker. Men en av de värsta grejerna är att nu har de ju fattat att de kommer att kunna tvinga Polen och Ungern. Utan då ska de istället hjälpa till med yttre gränsbevakning på något sätt och göra sitt där. Men så har de kommit på att de som söker sig till Europa ska då framför allt få komma till länder där de redan har familjemedlemmar. Vilket ju naturligtvis betyder att Polen och Ungern slipper överhuvudtaget, medan Sverige kommer att få ännu fler.
En som har rasat över detta, det är SDs EU-parlamentariker Charlie Weimers, som skrivit på Aftonbladet Debatt att det här kommer att skapa helt galna pullfaktorer till Sverige. Och det har han ju helt rätt i, och att då man fimpar Dublinförordningen helt enkelt. Inte för att den har fungerat på länge, men nu ger man upp det helt. Okej. Och att liksom kunna, jag får ont i huvudet av detta, alltså, för jag tänker så att kan man bara få en familjemedlem till Sverige så kan du ta hit.
Ja, för nu ska även syskon få komma. Ja. Alltså det är katastrof, jag tror inte de får igenom det här, men ja, jag vet inte. Ni kan läsa Mikael Jalvings sorgliga artikel om att svenskar är försökskaniner. Och det är precis vad vi är. Alltså vi har liksom valts ut för detta, är jag ganska säker på.
Ja du Ingrid, vi kan, det hade inte varit Ingrid och Maria om vi inte hade ett litet block om islam.
Nej, eller exakt. Hur?
Det
exakt.
Måste vi ha varje program.
Ja. Och det är ju därför att jag såg David Wood som förklarar på ett mycket bra sätt varför man ska håna islam. Vi har ju försökt förklara det med koranbränningarna till exempel. Att det som Rasmus Paludan gör, det är ju att han genom att bara göra en sån här ganska fjantig sak som att bränna koranen, så visar muslimerna sitt rätta ansikte. För de är ganska duktiga på att ligga lågt tills de har tillräckligt många i ett land, när de kan liksom verkligen dra igång sina krav på sharia. Och vi ska se ett litet klipp från David Wood där han då först har berättat om, han har ju en del så här muslimska människor som hatar honom, rätt många. Och han har nu länge drivit det här med att det finns inte en koran, de säger ju det. Det är en koran som har funnits ända från början, den har ju faktiskt funnits i himlen hela tiden. Ja. Innan Allah droppade ner den till Mohammed. Och så nu så har de ju hittat en massa olika koraner och då sagt att kolla här, vilken är det som stämmer? Är det den, är det den, är det den, är det den? Det står helt olika i dem. Och nu har det han fått fram dem att verkligen visa sitt rätta jag.
Why do we mock their religion? Because Muslim apologists lose their minds when we mock their religion. And when they lose their minds, they start admitting things about their religion that they would never admit when they're calm enough to lie. At this point, you might be wondering, if Muslim apologists are doing such an awesome job exposing and destroying their own ideology, what's the point of non-Muslims criticizing Islam? Well, the Bible commands us to love our enemies. The Bible says, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him something to drink. The same principle applies here. If someone who counts you as an enemy is destroying his own ideology, help him destroy it. So I say to Sheikh Yasser Qadhi and Mohammed Hijab and Ali Dawa and Farid and Adnan and Ijaz and Menj, I'm here for you guys. Take my hand and let's expose history's most obvious false prophet together. Helping you is the least I can do, since you're basically signing my paychecks.
Han, man kan säga så här, han försöker inte undvika att provocera dem i alla fall. Det, men jag tycker att det allra första han säger här är väldigt viktigt. Därför att han säger att det viktiga, alltså anledningen till att man bör provocera är att då tappar de ansiktet, de tappar masken och avslöjar sig själva för de intoleranta människor de är.
För så länge de är lugna så klarar de att ljuga om sin religion. Ja.
Så det är, och det är väl lite, eller det är ju väldigt mycket i linje med Rasmus aktioner, att syftet är just att få dem att tappa fattningen och därmed visa vilka odemokratiska typer de är egentligen. Så det är inte alla som lyckas ta till sig det budskapet, utan en del människor verkar tro att om man bara låter bli den där provokationen så är de demokratiska. Men
Och det är det som är så farligt, att folk inte förstår det, att det finns ingenting inom islam som heter demokrati. Det finns ingen yttrandefrihet, det finns ingen religionsfrihet. Stackars muslimer får inte ens lov att lämna islam utan att få dödsstraff för det. Och en annan missuppfattning som många svenskar har, det är att det är vi svenskar som är elaka mot muslimer. Det är därför vi ska dömas för hets mot folkgrupp. Mm. Men att muslimerna själva säger fasansfulla saker om oss, det har de ingen aning om. Då ska vi se ett litet klipp här från Luai från Samnytt som har varit ute och frågat folk.
Är det okej om jag säger att muslimer är vilsna smutsiga grisar som kommer att hamna i helvete?
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Det är fel.
Varför inte?
Man ska inte säga det om någon.
Nej, precis.
Varför inte?
För att man behandlar inte människor på det sättet.
Nej, alla är inte lika.
Ja, men självklart inte. Alla människor är lika mycket värda.
Nej, men alla människor har ju rätt att leva som de vill, va?
Mm. Tycker ni att man ska dömas för hets mot folkgrupp om man säger så?
Ja, verkligen.
Ja. Ja, vänta. Hets mot folkgrupp, det jag minns inte. Men jo, ja. Definitivt.
Ja, det skulle man.
Det kan jag inte svara på i och för sig, va? Mm. Nej. Men jag tycker inte man har rätt.
När en muslim läser Koranen så läser de att icke-muslimer är smutsiga grisar som kommer att hamna i helvete. Ska de dömas för hets mot folkgrupp när de läser det?
Alltså det är väl inte en specifik folkgrupp ska jag säga.
Vad var det de sa? Att folk som inte är muslimer?
Ja, är smutsiga grisar som kommer att hamna i helvete.
Alltså de riktar sig ju inte riktigt mot... Alltså folk, det är fel skulle jag säga.
Det är fel, men jag vet inte om man kan döma någon för det. För de säger ju inte specifikt en människa eller en typ av människa liksom.
Ja, de säger icke-muslimer.
Jag vet inte om
det är som en folkgrupp. Eller?
Alltså det är, ja, det är en svår fråga.
Det här var en svår fråga, är det nu man får avbryta?
Gud vad svår fråga.
Ja, det var jättesvår. Alltså jag vet inte. Det är ju klart, ifall jag hade sagt det mot en folkgrupp, det hade ju varit jättetaskigt. Då hade jag velat bli
död. Alltså tar man inte efter. Men tar man inte efter tycker inte jag det spelar någon roll. Alltså så här.
Alltså det är ju en gammal skrift. Mm. Så jag vet inte. Det är en helig skrift, så jag vet inte, man kan inte direkt ändra på den heller. Mm. Så jag vet inte.
Det var en svår fråga.
Men okej, men varför är det okej när de säger det, men inte okej när vi icke-muslimer säger det?
Alltså jag har ju aldrig hört någon som faktiskt alltså säger det till någon så här, att du för att du inte läser. Alltså,
nej, men i moskén så brukar de läsa Koranen och då kommer det att liksom alla icke-muslimer kommer att hamna i helvete och de har smutsiga grisar.
Alltså de är en mer utsatt grupp skulle jag säga. Alltså det är mycket...
Alltså, jag vet inte. Tänk om vi säger att en kristen... Vi säger att i en kristen kyrka så skulle de säga alla ni som inte är kristna är smutsiga grisar eller vad det var. Jag vet inte, det hade ju varit jätte... Alltså det hade varit över the news liksom. Mm. Ja, så jag vet inte.
Ja. Just det, om det hade varit i en kristen kyrka så hade det varit all over the news, Ingrid. Mm. Säger den ena flickan här. Och hon är ju inne på någonting intressant, tycker jag.
Ja, men absolut. Och alltså... Det här med att muslimer skulle vara en liten och förtryckt grupp. Mm. Alltså det finns minst 1,2 miljarder muslimer över världen. Mm. Och de är väldigt duktiga på att lägga under sig andra länder och andra folk. Mm. Så att nej, någon liten förtryckt grupp är de absolut inte.
Och hon säger det, den andra tjejen. Det kanske är för att de är en utsatt grupp.
Ja, ut.
Ja. Och det är någonting som flera är inne på i det här. Jag har ju klippt i det här Illoas inslag. Och märker du också hur samtliga, hur allas lika värde ja. Återkommer? Ja. Hos att, ja, alla är ju lika mycket värda. Du vet, folk använder det som...
Ja, men precis. Och jag tänker att vi är ju så lätta offer därför att svenskar tror att alla människor är lika mycket värda. Och visst, det är ju någon slags utgångspunkt att man ska inte döma hunden efter håren och det där. Men samtidigt är det ju fullständigt vansinnigt. Det är väl klart att en massmördare inte är lika mycket värd som en som hjälper människor eller så. Va? Men det de inte vet, det är ju att muslimer tycker inte alls att alla är lika mycket värda.
Ja, just det.
Ja, det var det. Muslimer står högt över icke-muslimer. Men svenskar tycker lite synd om muslimer. Mm. Ja, men de är lite bakom och de fattar inte riktigt. Det är klart att de menar ju inte det. Yes, they mean it.
Ja, och det, hon säger det också, den tjejen till vänster där, den blonda, att ja, det är ju en gammal bok och den är helig så man kan ju inte direkt ändra på den. Så utan att vara medveten om bakgrunden så slår hon huvudet på spiken där. Just det, tusa bit, så är det. Man kan inte ändra på den och det är där i problemet ligger.
Ja, det enda man kan göra det är att förbjuda islam i våra länder.
Du, vi måste hasta vidare här till journalisternas förfall. Vår vän Katarina Janusz har skrivit ett rasande inlägg på sin Katarina magasin om att hon idag skäms för att hon ville bli journalist när hon var yngre.
Mm. Ja, eller hon skäms väl inte för att hon ville bli journalist, men hon skriver att hon drömde om att bli journalist. Precis som du och jag hade stora drömmar om att vi skulle förändra världen, avslöja korrupta politiker, hitta oskyldigt dömda i fängelserna och få ut dem och sådär.
Mm.
Och, men den kår...
Okej, hon skäms av journalistkåren då?
Ja, precis. Den kår som vi en gång drömde om att få... bli medlemmar av och också blev sen har ju fullständigt förvandlats. Nu ska vi i ärlighetens namn säga att jag måste säga att när jag började som journalist, det var inte alls särskilt många som hade såna höga ideal som jag hade, utan de tyckte mest var ett kul jobb som var välbetalt och man fick göra lite som man ville.
Mm-hmm. Alla i min klass på journalisthögskolan i Stockholm hade ju världens ambitioner om, du vet, de skulle jobba på, det var bara DN och SVT och så vidare som var någonting att ha. De skulle resa jorden runt och de skulle förändra världen, de skulle göra
jätte... Jo, på journalisthögskolan, men sen när man kom ut och jobbade så träffade man folk som hade jobbat en 10, 15, 20 år. Mm. Där var fanns inga sådana ideal kvar.
Nej, visst, vi talar ju nu framförallt om Kvällsposten där du och jag ser det mera träffade, så att det var ganska förhärdade typer som jobbade. De hade inga illusioner så vidare, men jag vill understryka att de var duktiga journalister, många av dem.
Absolut.
Och väldigt orädda. Och den här PK-ängsligheten, den fanns, vad jag minns, inte alls när vi jobbade på Kvällsposten.
Nej, tvärtom. På Kvällsposten hade de ju en liten redaktion. Så, vad hette det, någon som ringde upp kommuntjänstemän och politiker?
Kvällsposten griper in typ, eller...
Ja, något i den stilen, ja, det var något annat. Men det var liksom, alltså folk kunde vända sig med, du vet, allt ifrån felaktiga parkeringsböter till felaktigt omhändertagna barn. Och Kvällsposten stod alltid på den lille mannens sida mot makten och försökte hjälpa människor. Ja. Ja, men jag vet inte hur många som ringde när man jobbade en natt, och ringde ju folk på fyllan och de var ledsna och de grät. De såg verkligen Kvällsposten som sin vän. Det tror jag inte många gör längre.
Nej. Och vi hade ju ett gäng väldigt speciella människor som ringde nästan varje dag. Personer som kanske inte mådde så jättebra eller de var ensamma och så. Och där man förväntades ju ha rätt mycket tålamod med dem alltså.
Ja, visst.
Så att, men nu, allt det har vi nog tyvärr lämnat bakom oss inom mainstream media i alla fall. Och här i veckan så publicerade ju Expressen en artikel som var minst sagt anmärkningsvärd angående då den här kyrkogårdsvåldtäktsrånet.
Mm.
Och då tänker ni så här, jaha, oj, har de pratat med offren kanske om hur det kändes att bli våldtagen och levande begravd och knivhuggen och rånad och allt. Nej, de har pratat med förövarna.
Ja.
Och inte bara det, hela artikeln stinker av syntyck med de här två.
Ja, jag vet inte, för jag har inte kunnat läsa den eftersom den ligger bakom en betalvägg.
Men, ja, nej, den har ju citerats ganska friskt i andra källor.
Men bara rubriken, unga männen, så levde vi innan våldtäktsrånet. Nu kan man säga så här att det kan ju också bara vara så att de vet att det här är så kittlande. Att det är därför de skriver om det.
Gör det saker bättre?
Nej, det gör det inte. Det är typiskt en sån här Kalle Klick som vi berättade om förra gången. De skiter fullständigt i hur omoraliskt detta är. Vi har verkligen inget behov av att lära känna de här unga männen och hur de levde. Mer än att möjligtvis för att vi ska ställa dem i skampålen på torget.
Ja, och Katarina skriver det ju också, att det här är en slags sjuka. Det här är ju inte på något sätt något unikt, den här artikeln, att man tar en förövare och tycker synd då, va? Och hon skriver då, har journalisterna och redaktörerna helt tappat förståndet? Det är inte första gången vi får läsa dylikt smörja och mördar våldtäktsmän och terrorister, i synnerhet när dessa har utländsk bakgrund. Förövarna är alltid bussiga typer och en släkting eller granne i utrymme att beskriva vederbörande som trevlig och kanske intresserad fotboll. Mördaren tyckte om att hjälpa sin mormor. Våldtäktsmannen klappade en hund. Terroristen var omtyckt av grannens barn. Och, alltså, jag antar, och får nu ge journalisterna the benefit of the doubt, så antar jag att det är så här, man försöker problematisera i bästa fall. Att det är inte så enkelt som att alla människor bara har en sida. Och att även om du har utfört en monstruös handling, så är kanske inte det det enda du är. Men jag vet inte, i såna här sammanhang och i sammanhang med IS och liknande, vad tjänar vi på att, jag tror att alla förstår att de här vidriga människorna som har gjort hemska saker också har andra drag, gillar att laga mat eller inte vet jag, gå och vandra i naturen eller vad det nu kan vara. Men varför är det nödvändigt att dra in det i samband med en sån här vedervärdig handling? Det blir ju per automatik då att man försöker att nyansera själva handlingen, känner jag, inte personen.
Nej, men precis. Alltså, här gäller det ju faktiskt att inte ha så förbannat mycket, ursäkta mig franska, förståelse för dessa förövare. Det är ju en svensk sjuka, och det har kommit fram nu de senaste dagarna att om det var på 70-talet så genomdrev man någonting, någon lag som säger att man ska undvika fängelse till varje pris. Det är alltså ingen slump att vi har så låga fängelsestraff och att de alltid döms ut i den lägre skalan. Vi måste vända upp och ner på allt detta och inse att det finns onda människor. Även onda människor kan gilla att laga mat eller se på fotboll. Men det finns onda människor. Tro inget annat. Och dessa onda människor måste vi till varje pris skydda oss andra ifrån. De ska ha väldigt långa fängelsestraff. De ska utvisas. De ska leva på vatten och bröd eller skickas till arbetsläger. Det får vara slut på detta, där man sympatiserar mer med brottslingarna än med offren.
Ja, och där har vi ju Dan Eliassons ökända kommentar då i, många tror att det var i samband med IKEA-morden, men det var inte det, utan det var i samband med att den här unga kvinnan Alexandra blev knivhuggen på ett HVB-hem i Mölndal. Jag vill alltid säga Mölnlycke, men Mölndal heter det nog. Då satt Eliasson och ojade sig i Aktuellt-studion om att, men en sån ung kille som begår en sån här handling. Eller om han till och med sa, han skrev om det ytterligare och sa så här, råkar ut för en sån här handling eller något sånt konstigt. Vad har han med sig i bagaget? Vad har han varit med om? Ursäkta mig, Dan Eliasson, men vad i hela fridens namn vet du om det?
Eller vad har det med saken att göra? Det är någonting för hans eventuella kuratorer i fängelset att hjälpa honom med. Det är inte vad du som polischef ska prioritera. Du ska prioritera att han sätts in så många år det bara går i ett fängelse, och att vi inte släpper in fler sådana människor i landet.
Ja, absolut. Men det är en kvarleva från 70-talet, vill jag påstå. Mm. 60-70-talet. Mm. Yeah. Det här att social ingenjörskonst ska lösa allting. Det finns inga onda människor, utan allting är samhällets fel och så vidare och så vidare. Det måste bli ett slut på det.
Ja. Och man kan också säga att det var ju mera rätt på 70-talet när Sverige var ett homogent land. Men ja, nu har vi fått in en helt annan typ av människor, vilket vi bland annat ska lyssna till snart. Men jag vill bara säga också att det här med han som skrev i tidningen Filter om de apatiska barnen och äntligen fick ur proppen fullständigt på den historien. Han har nu kommit ut med en bok, han heter Ola Sandstig, och han säger då till exempel att det är många som han nu har pratat med, läkare och sådana, som säger att det är så skönt att äntligen kunna tala öppet om vad de var med om. För tidigare vågade de inte gå ut med vad de tyckte. De var rädda för chefer och kollegor. De var jätterädda för att bli uthängda i medier och bli kallade rasister. Alltså, de absolut mest skyldiga till hela apatiska barnskandalen är journalisterna.
Ja, då mainstream-journalisterna har mycket på sitt samvete, och Chang har också skrivit om detta nu, va, i veckan, om, apropå med det här med hat och hot mot journalister, som tydligen bara gäller när det riktas mot MSM-journalister. Ja, det är ingen som är intresserad av om du blir hotad eller Joakim Lamotte eller jag eller någon annan sån, Katarina eller någon annan sån påstådd fascist, men däremot om Nike Nylander för ett hotiskt e-mail, då är det hemskt. Och då har Chang skrivit en liten kolumn som ni kan läsa, vi länkar till här, om hur journalisterna själva har agerat extremt hotfullt gentemot människor. Och att det här nu kanske är notan som har kommit.
Mm, precis, men han tipsar också om hur man utan att bli åtalad kan hata och hota journalister. Man använder helt enkelt deras egna metoder som de så framgångsrikt har använt sig av. Du, nu måste vi hoppa över till polisens förfall.
Mm, det måste vi.
Ja.
Vad händer?
Ja, alltså Fria Tider och den här hemliga rapporten som de har kommit över, där skrev de igår att, vilket alla sunt tänkande människor har förstått, det finns poliser med invandrarbakgrund som arbetar för de kriminella klanerna.
Gasp!
Ja, precis. Ja, som sagt, man behöver inte vara Einsteins lilla syster för att själv se att, därför att, jag menar, människor har en medfödd lojalitet och solidaritet med sina egna. Det ändras inte bara för att man byter landsgräns, man går över landsgräns. Då är det inte så att de plötsligt, åh, svenska folket, ja, nu är jag en del av svenska folket, det är dem jag har min lojalitet. Det är inte så folk fungerar. Det händer då och då. Det finns många, alltså Katarina är ju ett sånt bra exempel. Mm. Visst är det så att det finns såna, men jag skulle inte ens tro att de är i närheten av någon majoritet. Och framförallt med de invandrare som har kommit sedan, ja, 00. Millennieskiftet.
Ja, och det kan ju också vara på det sättet att även de som någonstans skulle vilja närma sig det svenska samhället mer förhindras att göra det av just sina släktingar och av omgivningen. Vi har, det är ju där vi har sett problem med hedersförtryck bland annat. Och vi säger att du tillhör en stor släkt där folk i varierande grad samverkar då. En del är kriminella, en del är inte det och så vidare. Det var ju som någon, som du minns inte vem det var, som sa det. Tror du att en fika med en sostant kommer liksom, kommer det och spara dig och liksom lämna det sammanhanget och liksom bli utfryst, utsatt för hot troligtvis? Och så, jag skulle inte tro det, va? Alltså,
nej. Och det kan ju till och med vara så att det finns de som kommer från de här klanmiljöerna som vill bryta med det och kanske därför söker sig till polisen. Och sen när de väl har fått en tjänst så kommer tjocka släkten och knackar på och säger, nu hjälper du oss för annars.
Ja, absolut. Men man behöver ju inte, uppenbarligen inte tillhöra några klaner eller ens ha Några sådana kopplingar för att agera som en idiot som polis har vi också sett i veckan, eller till och med olagligt.
Ja, det är en kvinnlig polis som ringde upp Samnytts Simon Kristoffersson som hade publicerat bilder på våldsbrottslingen Ali Mohammed som blev sur för att hans McDonalds-mat inte kom i tid, så han, hans kompis, rusade in och hoppade över disken och slog ner människan.
Mm.
Ja. Ja. Och då ringer hon upp Simon Kristoffersson och säger att ja, jag är polis och jag känner den här Ali och han har ju lämnat kriminaliteten nu och kan inte ta bort bilden på honom för då känner ju folk igen honom. Alltså alla...
Nu, jag får bara kort ja. Säga, det som anledningen till att den här Ali dök upp igen för att själva misshandeln skedde 2017, anledningen till att det bubblade upp igen och att Samnytt då publicerade bild och namn och så vidare igen, det var att en stackars 75-årig kvinna har blivit åtalad för hets mot folkgrupp, apropå hans case då, och hon hade skrivit någonting lite förhastat på Facebook och ska nu dras inför rätta, så därför bubblade det upp igen i Samnytts flöde. Jag ska bara förklara detta i sammanhanget liksom.
Ja, och jag skulle säga det att när jag började som journalist så visste alla myndighetspersoner att bland det värsta man kan göra är att försöka ringa en redaktion och utöva påtryckningar. Det är så brottsligt.
Ja, alltså det här hade varit en sån skandal. Jag försöker föreställa mig vad våra gamla chefer skulle ha sagt om en sån här grej. De hade anmält henne alltså. Omgående, nu vet jag inte, nu är denna incidenten nog anmäld va? Eller hur var det? Hon är anmäld för misstänkt tjänstefel. Men hon menar på att hon känner honom och han har lämnat detta bakom sig. Det är så synd om honom och han blir då ledsen och kan inte ta bort och bla bla bla.
Ja, men är han så snäll då? För då visade ju sig sen att sen skickade han en massa hot för att polisen påstod att det var bara bilden. Artikeln hade han inga problem med. Men sen har han ju själv skickat en massa sms till Samnytt då och ta bort eller du får svälja konsekvenserna.
Skulle kunna
ta. Han har blivit så mycket trevligare. Men jag ska också säga att vad är det för ett brott? Jo, det kan vara brott mot medborgerlig frihet. Och det är när någon utövar olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten.
Okej. Ja, och det är ju jättehemskt när man gör det i Kina då, till exempel, och i andra länder. Ni vet David Itzhak som sitter fången i Eritrea, är det va? Det är ju ständigt pågående. Man gnäller på Ungern och Polen och överallt. Men liksom bevakningen kring hur neutralitet och annat sköts i Sverige, det är inte lika intressant att ha koll på tydligen.
Nej, det är överhuvudtaget inte intressant. Det är ju ingen mainstreamjournalist som bryr sig om att Simon Kristoffersson har blivit dödshotad på riktigt. Men Annika Nylander får ett mejl från, alltså jag menar, de som hotar Simon Kristoffersson, det är ju folk med våldskapital, det är gängkriminella. Men de som skrev till Annika Nylander, nu vet jag inte det, men vi kan ganska säkra på att det är vanliga svenskar som bara säger fy vad du är dum.
Eller vänstertroll som låtsas att de är...
Visst.
Det vet du ju inte, men visst.
Sen har vi också fått veta här om en polisaspirant som heter Barek. Att han skrev för några år sedan att han tyckte att sverigedemokratiska väljare är äckliga och rasister och nazister och önskar livet ur dem. Och han utbildades naturligtvis på Södertörn och nu såg jag att Sander Herold i Malmö, du vet, han som brukar kalla sig en invandrare av den tamare sorten. han hade skrivit till Södertörn och fått ett svar att ja, men det var ju länge sedan han skrev det och vi har fullt förtroende och bla bla bla.
Och han har tagit bort det nu och bla bla, men alltså tänk er att en etnisk svensk polisaspirant hade skrivit så om någon annan folkgrupp på Facebook. Tror ni att han eller hon hade fått fortsätta utbildningen då? Det tror inte jag.
Nej.
Men du, det finns en vettig polis och kriminolog faktiskt i Sverige.
Ja.
Hör vad heter han? Och han heter Fredrik Kärrholm.
Ja. Ja, han är något av en favorit sen han myntade begreppet Titanic-nationalism som vi har använt oss av och tycker är väldigt användbart. Och han är polis och han är även kriminolog och han har nu kommit ut med en bok som heter Gängvåld. Och vi ska lyssna på ett litet klipp från Sveriges Radio.
Den heter, jag måste rätta dig Ingrid, den heter Gangstervåld heter boken.
Mm. Gangstervåld.
Och ja. Det första ni hör här det är när Kärrholm läser ett litet stycke ur boken.
Bland poliser finns det något som kallats en gammal hedlig tjuv. Det är brottslingar som har stulit cyklar, gjort inbrott i bilar och länsat semestertomma hus. Inte sällan för att finansiera missbruk av allehanda slag. Det har handlat om skurkar som tycker det är fel att stjäla från gamlingar och som fördömt sexualbrott. Som har stått för en traditionell tjuvheder. De har inte använt våld i onödan eller åtminstone relativt sällan. När de blivit gripna har de varken hotat brottsoffer eller vittnen. De har brutit mot lagar och regler men erkänt dess legitimitet. I bjärt kontrast till de hedliga tjuvarna finns idag kriminella individer som inte accepterar samhällets spelregler eller statsmaktens legitimitet. Dessa individer saknar nästan varje form av moralisk betänklighet. De rånar människor i deras hem och hotar barn med skarpladdade vapen. De använder obefogat våld och tvekar inte att skrämma vittnen till tystnad. Även poliser hotas och utsätts för hämndaktioner. Dödligt våld betraktas som ett självklart medel i strävan efter makt, pengar och status. Kort sagt. Det har en gangstermentalitet. Det är denna typ av kriminella som blivit vanligare i Sverige. Man kan ju konstatera det att inom kriminologin så har det varit känt i snart ett sekel att när man har en stor invandring så innebär det ofta att det leder till brottslighet och grov brottslighet. Det kallas zones in transition eller socialt desorganiserade områden på svenska. Och det, här har exemplet Sverige som haft en stor invandring där vi har fått de här utanförskapsområdena bekräftat kriminologisk forskning som är ganska gammal. Och att vi inte har talat om det här så mycket tidigare i Sverige är något anmärkningsvärt. Det statsministern sa här om veckan, den som har fört den typen av resonemang fram till nyligen har riskerat att få sina karriärer förstörda. Och jag vill inte spekulera i nu om att anledningen till att statsministern för här på tal nu är bristande analytisk förmåga eller opportunism, men man kan åtminstone konstatera att det är nog väldigt betydelsefullt för debatten, för att det går inte att diskutera brottsligheten vi har i Sverige på ett intellektuellt hederligt sätt utan att tala om kultur och migration.
Mm. Och varför har det inte gjorts då? Statsministern får ju svara för sig själv hur han ser på sina uttalanden och sådär. Men som du sa, att det har kunnat förstöra karriärer och sådär. Ja. Är det din bild inom kriminologin, polisen också, där du har verkat?
Jag tror att det är så generellt i samhället. Och här har naturligtvis tongivande kriminologer i Sverige ett stort ansvar. Att man inte har varit tydlig kring de här frågorna egentligen fram till nu.
Och varför har det varit så?
Jag tror att det delvis kan bero på att Sverige är präglat av en stark konsensuskultur och återigen då så är det ytterligare ett exempel på just hur kulturen påverkar människors beteendemönster och det är precis samma sak med brottsligheten så att kulturen kan förklara väldigt mycket i vårt samhälle, allt från den svenska migrationspolitiska debatten till det gangstervåld vi nu ser har drabbat Sverige.
Är det inte patetiskt att den här journalisten sitter och frågar hur har det blivit så här och varför har man inte kunnat tala om det? Det är ju på grund av dig och dina kollegor, din fubik.
Ja, och Fredrik Kärrholm är ju en person som uttrycker sig ganska, han är rätt så lågmäld i sitt liksom, sätt och sitt tilltal. Men det blev väldigt effektivt tycker jag, det här lite torra. För det är, om ni lyssnar på vad han verkligen säger så är det rätt så frän kritik han riktar mot både forskarvärlden och politiker. Ja. Och liksom samhälls, ja även indirekt kritik mot journalister då ju.
Att ja, man inte, då vågar han ju inte gå in på journalisterna. För han kunde ja,
det, det, Ja, han kunde sagt att där har även ni i media ett stort ansvar och så vidare. Men jag tycker det är effektivt och det är bra att han säger ju att man har kunnat bli av med karriär och alltså umgänge och allting tidigare. Han är föredömligt tydlig, tycker jag. Ja. Och det är intressant också att han påtalar att det här är forskning som är väldigt gammal och som har varit känd jättelänge. Så det är inte någonting man har liksom kommit på nu. Att,
nej, och sen tycker jag det här stycket som han läste är väldigt typiskt. Det var den sortens tjuvar vi hade i Sverige när vi var ett etniskt homogent land. Nu har vi fått in folk av en helt annan kaliber. Och det är därför vi har så mycket våld och så mycket problem. Så enkelt är det.
Så enkelt är det. Och då, om inte förr, bör man inse att de här gamla metoderna inte... De har nog aldrig fungerat särskilt bra, men de kommer definitivt inte att fungera nu när förövarna är av en helt annan sort.
Exakt. Och då ska vi nu gå in på barnoffer. Vi vet ju, vi ser ju videor varenda vecka, inte minst på Samnytt, om hur svenska barn misshandlas i skolorna av invandrarbarn. Och vad tycker då Sveriges Radio om detta? Tar de upp det faktum att svenska barn misshandlas och är rädda för att gå till skolan och sådär? Nej! Deras stora problem är att skolorna är så segregerade. De har kört en kampanj, det ena inslaget efter det andra, om hur fruktansvärt det är att det finns så många skolor som är antingen i princip helsvenska eller helutländska.
Och vi ska höra ett litet klipp här, ett exempel från Sveriges Radio Malmöhus.
Allt fler elever går på en skola som är tydligt segregerad. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Värst är det i Burlövs kommun i Skåne, där 85,9% av eleverna går på skolor där elevsammansättningen sticker ut från kommunen som helhet vad gäller föräldrarnas utbildning och utländsk bakgrund. Evelina Al-Hussein, som bor i kommunen, önskar att det såg annorlunda ut.
Liksom, jag tycker att vi borde ha blandat också, för det är bättre.
Varför är det bättre?
För att alla ska få lära känna varandra. Och det är bättre att vi får känna deras, hur de är och de känner hur vi är. Ja.
I Sveriges Radios granskning har vi med hjälp av statistik från Skolverket jämfört hur elevsammansättningen på varje skola avspeglar eller avviker från elevsammansättningen i hela kommunen. Fokus har lagts på de skolor där andelen elever med utländsk bakgrund eller andelen elever med högutbildade föräldrar är minst 20 procentenheter högre eller lägre än i hela kommunen. I Burlövs kommun är 7 skolor av 8 tydligt segregerade.
Det speglar hur vår kommun är uppbyggd.
Amelie Gustafsson är moderat och ordförande i kultur- och utbildningsutskottet i kommunen. Hon säger att geografin är en bidragande orsak till att skolorna här är segregerade. Där det i Arlöv finns mer hyreslägenheter och i Åkarp nästan bara villor. Och hon är inte förvånad över hur siffrorna ser ut.
Jag hade önskat att vi hade haft noll och att man på alla skolor hade haft en bra blandning och representation från hela kommunen.
Jag hade önskat att vi hade haft noll och alla skolor hade en bra blandning. Och sikta mig med sådana. Det är din sustantstypen som gör mig fullständigt galen. Jag är förallig sannoliken.
Ja, ja.
Och bara det att de säger att det är värst i Burlöv. För vem är detta värst? Är det för Sveriges Radio? Eller är det dåligt för de svenska barnen att de får gå i skolor med andra svenskar där de slipper bli misshandlade, kallade svennehora, våldtagna på toaletten? Är det värst för dem? Nej, det värsta mardrömsscenariot för dem, det är att Sveriges Radio får igenom sin kampanj här för att alla skolor ska blandas så att det inte finns en enda trygg skola kvar för svenska barn.
Ja, och då kan man ju göra det tankeexperimentet att vad kommer att hända då när det verkligen inte finns någonstans att fly längre? Jag menar, Svenne Banan har liksom lyckats undkomma det värsta genom att ständigt flytta till nya områden där det bara är, alltså white flight go-zoner då. Snart finns det ingenstans att fly längre och snart kommer de antagligen, de har redan gjort sådana försök i Malmö med att bussa elever och kors och tvärs över stan ju, med katastrofalt resultat kan jag tillägga då. Och jag menar, Samnytt, de publicerade bland annat i veckan en hemsk video av där en person stampar en annan elev. Alltså han står och hoppar på en annan person. Jag vet inte om det var en, var det en tjej eller en kille.
Ja, det är lite oklart. För rektorn mörkar ju det hela.
Ja, och, ja. Ja, och jag menar, när detta, i takt med att detta blir vanligare, va, så någonstans måste ju, vi har sett tendenser till uppror i Göteborg till exempel, där föräldrar har vägrat att gå med på detta.
Men hur gick med det? Ni som bor där får gärna höra av er till oss. Hur gick det? Vägrade föräldrarna att skicka sina barn till de här invandrarskolorna?
Mm. Ja, för jag tänker, någonstans måste vi ju nå en kritisk massa där föräldrarna inte kan sitta kvar i sin Let's Dance-koma utan måste svälja sin rädsla och sin oro, sin skam över att bli kallade rasister och vad det nu är för att skydda sina barn.
Ja, för att inte offra sina barn på mångkulturens altare. Alltså, för det är ju precis vad som händer, vilket vi kan läsa om av Arpi.
Mm. Arpi. Han har skrivit en hemsk kolumn om hur den nya grejen nu bland föräldrar är att man måste ha ett snack med sina barn, inte om sex och samlevnad utan om vad man ska göra som nioåring om man blir utsatt för rån och hotad av gäng.
Lämnar ifrån dig allting med detsamma, och han kallar dem generation villebråd, och det tycker jag är mycket välfunnet. Och det är ju inte klokt att svenska nioåringar ska behöva en lektion i att man ska ge bort alla sina saker om någon kommer och försöker råna. Alltså detta var, alltså tänk när jag var nio år, eller till och med när du var nio år, det var ett fullständigt okänt begrepp. Och detta ska, barnen ska alltså offras för att vi har galna politiker, galna batikhäxor och galna journalister som har som främsta mål att göra svenska folket till minoritet och att förstöra hela vårt land.
Ja, det är så, det här är så, ni läs Arpis kolumn, det är så vidrigt, alltså just det här att underkastelsen som det förmedlar. Alltså, han har då snackat med personer i bekantskapskretsen och hört vad de har sagt till sina barn och så vidare, och det är verkligen så här, lämna över allting och stick därifrån så fort. Mycket går ut på att man ska inte provocera, man ska inte, jag känner ju igen det här från Malmö, titta inte dem i ögonen och så vidare. Men jag kan ju berätta att när jag var 9 år, vilket måste ha varit 1981 då, bodde jag i södra Malmö och åkte kors och tvärs över hela stan ensam med kommunala bussar ut i Jägersro och överallt. Det var aldrig någon fara överhuvudtaget. Nej. Nu är den stadsdelen där jag bodde, Sofielund, helt livsfarlig även på dagtid.
Ja. Så att, och vilken förälder skulle sätta en 9-åring på bussen ensam?
Aldrig i livet eller överhuvudtaget. Alltså, jag vet inte hur folk gör med när, för det är ett sånt här konstigt område där det ligger både villor och såna här förfallna hyresrätter lite omlott liksom. Mm. Men jag kan ju tänka mig att många av dem som bor i villorna där skickar sina barn till andra delar av stan. De låter nog inte dem gå på Sofielundsskolan till exempel. Eller...
Nej, det tror jag inte. Och jag ska bara säga det här när man bussar och så. Det man har gjort i Malmö bland annat, men på andra ställen, det är att man helt enkelt har lagt ner invandrarskolor. Och då måste man ju fördela dem på andra skolor, för deras skolor har blivit nerlagd. Mm. Och det enda som händer är att man flyttar problemen till fler skolor.
Mm. Och det blir lika dåligt överallt.
Ja. Ja. Och ett annat sätt föreslår tidningen Eskilstuna-Kuriren att man helt enkelt lottar ut alla skolplatser. Föräldrar ska överhuvudtaget, och jag menar, varför flyttar svenskarna till vissa områden? Ja, för att komma undan våldet, men också för att det finns bra skolor. Skolor är väldigt viktiga när föräldrar väljer vart de ska flytta.
Det är en intressant grej med detta som det tog mig lite tid att koppla. Det var ju då att unga människor, alltså med start någonstans kring, vad ska vi säga, millennieskiftet, kanske lite senare, så la man ju märke till att det skjutsades överallt.
Ja.
Du vet, alltså apropå det här att man inte låter barn ta bussen ensamma längre. Och då på den tiden gjorde inte jag kopplingen. Jag trodde bara att det var att föräldrar var väldigt... curlade sina barn väldigt mycket. Mm. Och det kan ju finnas en sån faktor i det hela också. Men faktum är ju att någonstans i den vevan där 2005-2010, det var ju då allting exploderade. Det var då det här migrationsavtalet mellan M och MP började få effekt och så vidare. Det var till att kolla på all tillgänglig statistik. Det var då alla kurvor stack iväg. Liksom. Så det finns ju en rent logisk och praktisk och liksom vettig förklaring till varför föräldrar skjutsar överallt. De är ju helt enkelt rädda att det ska hända ungarna någonting.
Ja. Precis, men, och det hade kanske journalisterna fått reda på om de hade gått ut och frågat föräldrarna, men istället så kom det hundratals artiklar om curlingföräldrar och hur dåligt det var att man liksom bäddade in sina barn i bomull. De var ju tvungna att göra egna erfarenheter och bla 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 bla. Du, till sist vill jag tipsa om en krönika av Malcolm Kejune som han har skrivit i Dagens Samhälle, och han skriver så här: segregerade skolor är något som i princip alla vill ha. Och de som säger att de inte vill ha det, om det nu hjälper deras barn att få studiero, försöker antingen lura dig eller lura sig själva.
Helt korrekt, Malcolm. Du, nu får vi ta oss ihop den här fredagssäck, för vi har ju miles to travel.
Ja, vi ska om några timmar sätta oss på tåg upp till Stockholm och imorgon vara med på den alternativa bokmässan, som ju blir ett mycket mindre arrangemang än det var tänkt från början på grund av coronarestriktionerna. Man hade hoppats att de skulle ha hävts till nu, men det kommer att spelas in allting och det kommer att sändas nästa lördag.
Så att det ska bli spännande att träffa alla intressanta människor. Expo har ju redan varit igång och här har jag skrivit om flera av deltagarna, vilka hemska, vidriga folk det är, och jag blev bara ännu mer nyfiken då på att träffa de här personerna, så det ska bli jättekul.
Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det faktum att jag inte ens är nämnd i artikeln. Har jag petats ner från tronen som islamofobins okrönta drottning? Vad är det frågan om?
Ja, du är ju omskriven sedan tidigare, Ingrid, tack och lov, men i Expos senaste artikel så nämndes du inte det. Nästan man blev lite orolig därför om de mår bra eller vad det handlar om. Men du, vad gör man om man vill stötta vårt Sverige-räddande opinionsbildande arbete?
Då går man in på ingridomaria.se och så trycker man på stötta oss, och där hittar man swishnummer, bankgironummer och donorbox där ni mycket gärna får bli månadsgivare. Då blir Maria så glad!
Ja, det blir jag! Ha en underbar helg alla, så ses vi och hörs igen på måndag!
Och Gud välsigne!
Hej då!